Sedan mina studieår i Stockholm i mitten av 60-talet så bär jag på en skuld för det studielån jag då tog. Och trots att jag gör 3 inbetalningar om året, varje år hållit på med detta nu, jag tror i 10 års tid, så tycks inte skuldsumman påverkas nämnvärt. Jag förmodar att det är det sjunkande penningvärdet som orsakar det här förhållandet. Dessutom är betalningsperioden upplagd på ett sådant sätt att den inte ska vara slutförd förrän jag fyller 50 år. Så det verkar för mig som jag betalar och jag betalar och jag betalar, men skulden står ändå kvar. Och ni som har studielån vet vad det är frågan om. Och ni som har tagit kommer att få känna av det här. Det finns ett liknande förhållande för den kristna människan. Hon är i sanning den friaste människan som finns. Men hon står ändå där med en obetalbar skuld. Ja, först kom vi med en obetalbar skuld i form av synd till Gud. Vi kunde inte återgälda det vi hade förbrutit oss inför Gud. Men på grund av vår tro och förtröstan på Jesus Kristus så raderades vårt skuldregister ut fullständigt och har sedan den dagen varit rent. Vi har fått leva i förlåtelsen. Och inte bara det, Gud införde på vårt tillgodokonto Kristi egen rättfärdighet. Vi är rika. Vi har bara tillgångar. Kristi rikedomar är våra rikedomar. Vi är förlåtna för tid och evighet. Vi är fågelfria, verkligen. Men trots att vår egen skuld är för evigt betald av den enda som kunde göra det, Herren Jesus Kristus. Trots att alla Guds krav på oss är tillfredsställda, så bär den kristna människan ändå på en skuld. Den är inte av moralisk art. Den har ingenting med vår synda förlåtelse att göra, så att vi skulle säga att den var ofullständig då. Nej, men vi har en skuld ändå som vi alltid måste hålla på att betala av på så länge vi lever på den här jorden. Men hur vi än håller på och betalar av på den skulden, så ska vi då aldrig bli befriade ifrån den så länge vi lever. Det gäller kärleksskulden till medmänniskan. Och i Romarbrevets 13 kapitel, de första 7 verserna, talade vi förra söndagen om den kristnes skyldigheter mot överheten. Och vi läste i vers 6 att vi ska ge åt alla vad vi är dem skyldiga, skatt åt den som skatt tillkommer, tull åt den som tull tillkommer, fruktan och heder åt dem som fruktan och heder tillkommer. Nu handlar det om den kristnes skyldighet till medmänniskan, inte till staten. Nu handlar det om vår skyldighet till medmänniskan i allmänhet i väntan på Jesu Kristi uppenbarelse. Verserna 8-10, de första verserna i detta sammanhang som vi har läst, handlar om den kristnes enda skuld, kärleksskulden till medmänniskan. Vers 11 till slutet av kapitlet handlar om nödvändigheten att allt mer kännetecknas av dagens gärningar eftersom natten snart är över. Det vill säga, hoppet tecknas här som en förstärkning till den iver med vilken vi skulle betala av på vår kärleksskuld med. Vår slutliga frälsning är oss nu närmare än när vi kom till tro. Ja, naturligtvis. Och detta härliga hopp, menar Paulus tydligen, skulle motivera oss till ännu ivrigare kärleksgärningar den tid vi har kvar. Kärlek och hopp hör logiskt och intimt samman. Tiden vi har kvar att bevisa vår kärlek till medmänniskan på är kanske väldigt kort. Och vetskapen om detta intensifierar vår iver. När vi nu kommer till vers 8 så är det alltså i sammanhanget så att Paulus just har räknat upp våra medborgerliga skyldigheter. Och nu sammanfattar han alla dessa skyldigheter i uttrycket: så var då ingen något skyldiga. Vi ska inte vara skyldiga någon någonting. Det är den allmänna sanningen här. Vi ska sköta alla våra förpliktelser så att vi inte står i skuld till någon människa. Vi ska betala alla våra räkningar när de kommer i sina gråa, hotfulla kuvert. Ja, ibland är de faktiskt vita. Vi ska betala räkningarna innan förfallodagen. Vi ska lämna igen saker som vi har lånat. Detta är faktiskt Guds vilja att vi gör. Och det har med vårt kristna vittnesbörd att göra. Man bör naturligtvis tänka sig för innan man sätter sig i en stor låneskuld. Men när man har gjort det och på ett för båda parter överenskommet sätt, bör man också se till som sin kristna förpliktelse och se som sin kristna förpliktelse att göra alla avbetalningar på avsatt tid innan förfallodag. Det sätt på vilket du och jag sköter våra ekonomiska förpliktelser är också det ett mått på hur mycket vi är underordnade Gud. Om du slarvar med hyran, med elräkningen och andra räkningar och inbetalningar som du är skyldig att göra, så undergräver du faktiskt ditt rykte som kristen. Och observera vad jag nu säger. Detta har också med ditt medlemskap i Saronförsamlingen att göra, eller om du tillhör någon annan församling. För vi har ett gemensamt ekonomiskt ansvar att bära. Också församlingen har ett rykte att slå vakt om. Du är faktiskt medansvarig för att också församlingens rykte ska bevaras. Och för att församlingen ska kunna sköta sina ekonomiska förpliktelser. Känner du det ansvaret? Har du gjort det under sommarmånaderna? Visar du i praktiken på det sätt vilket du ger till församlingen att du är rädd om församlingens rykte? Också församlingen har skulder att betala. Inbetalningen att göra innan en viss given förfallodag. Är du mån om församlingens rykte i det avseendet? Eller skjuter du det ansvaret ifrån dig och överlåter åt andra att bära det? Vet du, då förnekar du faktiskt enheten i Kristi kropp. Har du tänkt på det? Alltså, låt oss vara noggranna med att så snabbt som möjligt möta våra ekonomiska förpliktelser så att vi är utan skuld till någon. Men det finns ju ett undantag. Ett härligt sådant undantag. Det finns en skuld som aldrig vi ska mena oss bli oss kvitt. Vi ska aldrig tro att vi kan bli kvitt den. Det finns en skuld som vi alltid ska känna oss skyldiga att betala av på och betala mer och mer och mer. Utan att vi för den skull på något sätt ens ska komma i närheten av att anse oss vara kvitt skulden. Det är kärleksskulden till medmänniskan. Hur vi än betalar på denna skuld får vi aldrig så länge vi lever anse att vi någonsin är kvitt skulden. Den går inte att betala helt enkelt. Det verkar motstridigt det här. Samtidigt som Paulus här ger oss förpliktelsen att älska medmänniskan, så säger han att det egentligen är omöjligt att fullborda den förpliktelsen. Vi ska aldrig upphöra att anse oss skyldiga att bevisa medmänniskans kärlek. Varför är det så viktigt då? Ja, det står förklarat. Ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen. Det är Guds vilja. Det är så viktigt därför att hela lagens syfte var tydligen med människans välfärd. Lagen förbjuder ju oss att göra medmänniskan något ont. Mina vänner, lagen gavs aldrig för att begränsa människans lycka. För att begränsa vår frihet och glädje i den mänskliga gemenskapen. Lagen är tvärtom till för att maximera mänsklig lycka. Den vill förhindra att medmänniskan skadas och far illa av andra människors sätt att handla. Därför säger lagen, du ska icke göra det eller det mot din medmänniska. Ja, han ger några exempel. Det buden, vers 9, du ska icke begå äktenskapsbrott. Varför inte? Jo, därför att du därigenom skadar din nästa. Du gör inte bara någonting som är ett intrång på ett av Gud konstituerat förbund. Du skadar faktiskt din medmänniska. Genom otrohet sårar du din man, din hustru. Eller någon annans man eller hustru. Äktenskapsbrott är ett uttryck för respektlöshet inför medmänniskan, skulle man kunna säga. Liksom alla andra brott mot människan. Den som älskar sin nästa vill inte såra henne genom någonting sådant. Den som älskar sin nästa som sig själv avstår från att skada sin nästa. Du ska inte dräpa. Ja, det är givet. Man går väl inte att slå ihjäl människor heller. Nej, men den som älskar sin nästa är rädd om medmänniskans liv och lem. Hon våldför sig inte på sin medmänniska. Hon ger sig inte in i slagsmål där en olycka lätt kan hända. Den som älskar sin nästa befrämjar istället hennes kroppsliga välbefinnande. Ger mat åt den som är hungrig. Kläder åt den nakne. Även de mentala, själsliga behoven är hon angelägen om att tillfredsställa hos sin medmänniska. Du ska inte stjäla, är tredje exemplet som ges. Om du älskar din nästa så respekterar du hans egendom. Du lämnar tillbaka det du har lånat. Du tar ingenting. Du stjäl inte. Inte heller tid från din arbetsgivare. Det fjärde exemplet som ges. Du ska icke hava begärelse. Om jag älskar min nästa ska jag tydligen inte ens hysa begär efter någonting som tillhör honom eller henne. Och på intet sätt vara missundsam eller avundsjuk. Inte åtrå hans hustru, hennes man, hans pengar, hans hus, deras bil, hans utbildning, hennes jobb. Om jag älskar min nästa som mig själv, så är jag lika angelägen om att han eller hon ska få det bra som jag är om min egen situation. Ja, det står, detta skulle kunna sägas om vilka andra bud som helst, säger Paulus i vers 9. För de sammanfattas egentligen i det ordet, och så kommer det. Du ska älska din nästa så som dig själv. Du ska inte bära falskt vittnesbörd. Vi kunde mångfaldiga exemplen här. Vilket annat bud som helst. Om jag älskar min nästa så är jag rädd om hennes rykte. Jag förtalar henne inte. Inte ens i telefon. Jag lyssnar inte ens till skvaller. Och om jag skulle höra det så för jag det inte vidare. För jag är rädd om min medmänniskas rykte. Den som älskar sin nästa så som sig själv bistår och hjälper henne i varje situation. Och inte bara när det är fråga om akut nöd, utan också när allt är väl, men då verkar för att befrämja hennes bästa till både kropp och själ, till gods och egendom, till ära och anseende. Hela lagen hade inget annat syfte än detta. Allt detta kan sammanfattas i ett enda bud som du finner i tredje Mosebok 19 och 18. Du ska älska din nästa så som dig själv. Det är lagens princip. Nu ett varningens ord. Eftersom det här budet repeteras och citeras 6 gånger i Nya testamentet. Och Jesus vid ett par tillfällen också nämner om detta bud. Så har en del tagit denna fras som jag nu har nämnt. Du ska älska din nästa så som dig själv. Som en utgångspunkt för att försöka bygga upp någon slags människovänlig psykologi. Som går ut på att man säger att för att kunna älska din nästa måste du först lära dig älska dig själv. Och att Jesus ville undervisa om det. Men det är alls inte vad texten talar om. Visserligen är jag medveten om, och naturligtvis Jesus i ännu högre grad, att den människa som ser med förakt på sig själv också kan ha svårt att i kärlek tjäna andra människor. Vi behöver en sund självuppskattning. Och vi måste framför allt veta att vi är värdefulla inför Gud. Det är naturligtvis en utgångspunkt. Men jämförelsen i det här uttrycket, älska din nästa så som dig själv, det har som utgångspunkt den förutsatta omständigheten eller sanningen att vi har helt naturligt omsorg om oss själva. Vi tar hand om vår egen kropp, vi ger den mat, vi kläder den, vi ger den sömn och vi är väldigt aktsamma om vårt eget rykte och så vidare. Vi tar hand om vår egen person på ett naturligt, oreflekterat sätt. Men Bibeln lär inte att vi måste börja att älska oss själva för att sedan kunna älska medmänniskan. Självkärleken är ingen grund eller utgångspunkt för kärleken till nästan. Tvärtom heter det. Om någon vill efterfölja mig så försakar han sig själv. Och tar sitt kors på sig. Var dag så följer han mig. Till den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv, för min skull, han ska finna det. Jag kan inte se så värst mycket av egen kärlek i de orden. Kärleken till medmänniskan har inte sin grund i kärleken till mig själv. Den har sin grund i kärleken till Gud. Jesus sa när den lagkloke kom för att sätta honom på plats och fråga vad ska en människa göra för att få evigt liv? Vilka är de viktigaste buden? Du ska älska Herren din Gud. Av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd. Detta, sa Jesus, är det yppersta och förnämsta budet. Därnäst kommer ett som är detta likt. Du ska älska din nästa så som dig själv. Men så som dig själv kommer sist i sammanhanget. Det börjar med Gud. Sen går det till nästan. Och vill du ha en illustration på hur du ska älska nästan. Bara titta på dig själv. Hur rädd och mån du är om din egen person. Petrus, älskar du mig? Frågade Jesus. Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Nåväl, då föd mina får. Älskar du mig? Ta hand om mina lam. Kärleken till Kristus är utgångspunkten för kärleken till hans församling och kärleken till medmänniskan. Om vi verkligen älskar Gud så kommer vi också att älska dem som är skapade till hans avbild. Och vi ser i varje människa reminiscenserna åtminstone återstoden av Guds avbild. Trots syndafallets fördärv så finns den där hos människan. Vem hon än är. Bibeln går till och med så långt att den säger att beviset på vår kärlek till Gud, det är att vi älskar bröderna. Därav vetar vi att vi har övergått från döden till livet. Därigenom att vi älskar bröderna. Och i första Johannes brevs 4:e kapitel. I avslutningen där så står det så här. Det är alltid svårt att hitta Johannesbreven. Men här kommer de. I den 20:e versen. Ja, 19:e. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder så är han en lögnare. Han älskar alltså inte Gud. Ty den som icke älskar sin broder som han har sett, han kan icke älska Gud som han icke har sett. Och det budet har vi från honom, att den som älskar Gud, han ska också älska sin broder. Det är naturlig, logisk konsekvens, ofrånkomlig. Och det är inget nytt bud. Det fanns i Gamla testamentet. Femte Mosebok 10. Vad var grunden för gemenskapen mellan Gud och Israel? Och var var grunden för det uppdrag han gav detta folk? Femte Mosebok 10:12. Och nu Israel, vad är det som Herren din Gud fodrar av dig? Annat än att du fruktar Herren, din Gud, och alltid vandrar på hans vägar och älskar honom. Och att du tjänar Herren din Gud av allt ditt hjärta och av all din själ, så att du håller Herrens bud och stadgar som jag idag giver dig. På det att du går mot dig väl. Att du älskar honom. Och att du bevisar din kärlek till honom genom att du i lydnad tjänar honom. Det gällde nu i första hand kärleken till Gud. Men i tredje Mosebok 19 läser vi också om kärleken till medmänniskan. Och i första hand kärleken till landsmannen, israeliten. Vers 33 går ett steg vidare och visar oss att kärleken inte bara gäller grannen, den israelitiske grannen, som det står i vers 18. Älska din granne eller din nästa så som dig själv. Utan i vers 33. När en främling bor hos er i ett land, då ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er ska räknas som en infödd ibland er. Du ska älska honom som dig själv. Främlingen, invandraren, utlänningen som uppehåller sig bland oss. Han ska vara föremål för vår kärlek. Kom ihåg att ni själva har varit främlingar i Egypten. Och det var då jag började bevisa min godhet mot er, säger Herren. Ja, Bibeln går ännu ett steg vidare. Och i andra Mosebok 23 så läser vi följande. Om du träffar på din fiendes oxe eller åsna som har kommit vilse, så ska du föra djuret tillbaka till honom, fast han är din fiende. Och om du ser din oväns åsna, vers 4, ligga dignad under sin börda, så ska du ingalunda lämna mannen ohulpen, utan hjälpa honom att lösa av bördan. Annars skulle man ju kunna tänka, när man gick och såg ovännen, ha besvär med åsnan som dignade under den stora bördan. Det är rätt åt honom. Kan han få hålla på? Nej, inte så, säger Herren. Gå och hjälp honom. Älska honom. Fast han är din ovän. Och vi har ju i 12 kapitlet i Romarbrevet talat om detta. Att inte löna ont med ont, utan löna det med gott. Och göra gott mot var människa. Och inte hämnas, för hans är hämnden. Han är den rättvise domaren. Låt dig inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Vem är då min nästa? Ja, det är din granne. Det är den svenske medborgaren som du möter i vardagen. Det är utlänningen, invandraren. Det är den som inte tycker om dig. Och kanske du också har svårt att tycka om honom, henne. Nu är det så, jag ska förklara det ytterligare, att kärleken, det är inte första frågan, fråga om en känslostämning hos oss. En varm känsla som vi plötsligt får till vår fiende. Det är inte det som det är frågan om, utan det är ett praktiskt handlande som markerar en attityd hos oss. Vår nästa är inte bara våra närmaste. Det måste börja där, i vår egen familj naturligtvis. Det är inte bara våra trossyskon, det måste börja där. Det måste börja i församlingen. Om vi inte här kan demonstrera kärleken emellan varandra, då har vi inte så mycket att göra där ute heller. Vi måste börja här. Och här är träningsplatsen för kärlekens praktiska uttryck. Sen sträcker det sig ut till människor i allmänhet, oavsett vilka det är. Och till och med, som jag sagt, fienderna eller de så kallade ovännerna. När det kom en lagklok och ville snärja Jesus i Lukas 10 kapitel, Lukas 10 kapitel, så närmade han sig Jesus med följande fråga: Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus svarar: Vad är skrivet i lagen? Hur läser du egentligen? Vet du inte vad det står? Jo, han svarade: Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, av all din själ, all din kraft, allt ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Och Jesus svarade honom: Rätt svarade du. Gör det så får du leva. Då ville han rättfärdiggöra sig med frågan: Ja, men vem är då min nästa? Hur ska jag kunna veta det? Och det som svar på den frågan som Jesus ger oss, berättelsen om den barmhärtige samariten, så välkänd av oss allihop. Men vet du, när jag läste den igår igen, så ryggade jag till inför vers 36. Jag hade inte tänkt på det förut. Den här lagkloke kom och frågade: Vem är då min nästa? Och när Jesus har berättat denna liknelse så är ju svaret helt givet, va? Han frågar i vers 36: Vilka av dessa tre synes dig nu ha visat sig vara den mannens nästa som hade fallit i rövarhänder? Och han svarade: Den som bevisade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom: Gå du och gör sammalunda. Det har rätt svarat, rätt uppfattat. Men lägg märke till på vilket sätt Jesus frågade honom i vers 36. Vilken av dessa tre synes dig ha visat sig vara den rånade mannens nästa? Den lagkloke hade frågat: Vem är min nästa? Jesus berättar denna liknelse eller berättelse, och sen frågar Jesus: Vem bevisade sig vara den rånade mannens nästa? Det vill säga, vi bevisar oss, så vitt jag förstår av Jesus sätt att uttrycka sig, vi bevisar oss vara en nästa, vara en medmänniska, genom att aktivt handla för vår medmänniskas bästa. När prästen och leviten gick förbi den skadade halvdöde mannen, så förnekade de sin roll som medmänniskor. Och de sa lika som: Jag är inte en nästa till den mannen. Jag är inte en medmänniska till den mannen. Detta är intressant, va? I Jesu ögon så bevisar man sig vara medmänniska genom att praktiskt handla för att hjälpa en människa i en behovs- eller nödsituation. Och innan vi gör det är det lika som vi inte har iklätt oss rollen som medmänniskor än. Det kanske finns människor här idag som ännu inte är medmänniskor. Det är för att vi inte aktivt är inbegripna och möta andra människors behov. Fysiska, sociala, men även andliga. Med vårt vittnande har vi förpliktelse att älska vår nästa. Genom att så älska vår nästa så blir vi medmänniskor. Inte förr, verkar det så. Och efter att ha hört den här berättelsen om den barmhärtige samariten, och vi förstår att Jesus naturligtvis också ville visa att min nästa, det är vem som helst som befinner sig i en behovssituation som jag är i stånd att avhjälpa. Min nästa är vem som helst som befinner sig i en behovssituation som jag är i stånd att avhjälpa. Det är alltså inte en kärlek som bara stannar vid känslan. I grekiskan finns tre verb för kärlek. Eros, som vi också har, men som uttrycker mer den sensuella lidelsen, passionen, lustan, åtrån. Den där dragningen man känner till någonting som är attraktivt och som man söker för sin egen tillfredsställelses skull. Det ordet för kärlek finns inte ens i Bibeln när det gäller att uttrycka kärlek. Sen finns det ett annat ord som används. Filio heter det på verbformen, som betonar filia i substantiv form, som betonar den känslomässiga tillgivenhet som vi helt naturligt känner för varandra som familjemedlemmar, man, hustru emellan, föräldrar, barn, släktingar, vänner. Det är en naturlig, spontan känsla av kärlek som finns det därför att vi hör ihop på något sätt. Den uttrycker känslomässig tillgivenhet. Men det främsta substantivet för kärlek, ordet för kärlek i Nya testamentet, det är agape. Och det är faktiskt ett ord som har myntats i den bibliska litteraturen för att täcka detta nya fenomen som den gudomliga kärleken innebar och som vi är pliktiga att älska varandra med. Det fanns inget annat grekiskt ord som kunde täcka den formen av kärlek. Och så myntades redan i Septuagintan detta ord agape och används mycket flitigt i Nya testamentet, men inte utanför Nya testamentet. Det är intressant. Och den kärleken är mera grundad i viljan än i känslan. Den är inte desto mindre riktig och sann. Det är en kärlek som reagerar på ett uppstått behov. Mer än sitter och inväntar en varm känsla som ska motivera mig att göra någonting. Jag ser behovet och jag handlar för att möta det. Det är agape-kärleken. Ty så älskade Gud världen. Inte för att den var så attraktiv för honom. För det var den faktiskt inte. Men han såg behovet. Och i sin kärlek ville han möta det. Och sände sin son och handlade konkret. Och bevisade att han älskar oss. Genom detta kärleksbevis i historien. Det är den kärleken vi är utmanade att älska varandra med. Ett nytt bud ger jag er. Älska varandra så som jag har älskat er. Och i samma kapitels inledning har han sagt, eller står det, att han gav dem ett yttersta bevis på sin kärlek i det att han började två deras fötter och markera sin tjänarfunktion i relation till de andra. Så ska vi älska varandra. Träda in i tjänst för varandra och för medmänniskan. Det är praktisk kärlek i funktion, mina vänner. Den är grundad mera i en attityd, i en beredvillighet, i en vilja, i ett beslut att handla var helst jag ser ett behov som jag kan vara med och möta. Att älska sin medmänniska betyder alltså inte bara att avstå från att göra henne ont. Att älska sin medmänniska är någonting mer än att låta bli att tala illa om henne. Att älska sin medmänniska innebär dessutom att jag väljer att tala gott om henne. Vi kan älska, mina vänner, därför att han först har älskat oss. Vi kan älska därför att vi genom försoningen och nya födelsen blivit delaktiga av samma gudomliga natur som finns i Guds väsen. Och Guds väsens natur är att älska, oberoende av objektets attraktivitet. Han älskar därför att hans natur är att älska. Han handlar för att möta behov därför att hans natur är att handla för att möta behov. En sådan natur har vi blivit delaktiga av. Gudomlig natur. Du kan läsa om det andra Petrus 1 och 7. Kärleken bevisar vårt andliga liv, bevisar vår delaktighet av denna andliga natur. Och nu hinner jag bara vers 10, ser jag. Budet att älska sin nästa så som sig själv citeras, som jag sa, 6 gånger i Nya testamentet. Och det kallas i Jakobs andra kapitels 8 vers för den konungsliga lagen. Den konungsliga lagen. Det vill säga kärlekens lag. Den regerar över alla andra bud. Kärlekens lag dikterar alla andra bud. Alla bud är ett resultat av vad kärleken har sagt. Och av vad kärleken har velat. Kärlekens lag är överordnad alla andra bud. Så att vi skulle kunna säga att kärleken är för lagen på ett sätt. Det är för att det är ett sant uttryck för vad Gud vill att vi ska göra. Men lagen är inte emot kärleken. Så att vi skulle kasta buden bakom vår rygg och mena, eller kasta dem åt sidan och mena att vi behöver ingen lag längre. Vi kan nu älska fritt och spontant bara. Du ser, lagen är inte emot kärleken, men kärleken är heller inte emot lagen. Jag talar nu inte om frälsningssidan av det här ämnet. Kärleken har sin glädje i det som är rätt och riktigt och sant och det som är bra. Och lagen uttrycker det som är bra för medmänniskan. Därför har kärleken sin glädje i det som lagen säger. Och egentligen skulle man kunna mäta sin kärlek till medmänniskan med hjälp av lagen, med hjälp av buden. Den som har mina bud, säger Jesus, och håller dem, gör efter dem, han är den som älskar mig. Alltså inte en känsla han efterlyser, utan den som har mina bud, har mitt ord och lyder. Han är den som älskar mig. Om du ljuger, kanske du inte älskar din nästa. Om du stjäl, du älskar inte din nästa. Om du har begärelse till din nästas ägodelar i något avseende, kanske du inte älskar din nästa som du borde. Det står nu i vers 10. Kärleken gör intet ont mot nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse. Och det grekiska ordet för uppfyllelse betyder fullständig uppfyllelse. Lagen är fullständigt nöjd när kärleken är i aktion. När den är i aktion. Därför att kärleken är hela lagens syfte. Lagen behöver inte vara där med sitt pekfinger när kärleken är verksam. Då sitter lagen förnöjd tillbaka och njuter. Det är precis vad jag ville, mina lagen. Kärleken finns med också i andra religiösa filosofier, det är sant. Den upphöjs lite här och där. Men, det ska vi veta om som kristna. Det finns ingen annan religiös urkund i historien som upphöjer kärleken till sin överordnande princip. Det finns ingen motsvarighet. Där är den judekristna religionen ensam i sitt slag. Mina vänner, kärleken är ingen behaglig lyx som vi väljer att kosta på oss för att om möjligt göra det trevligare för varandra. Kärleken är en skuld som vi aldrig kan komma ifrån. Det är Guds vilja för ditt och mitt liv som kristna att vi älskar och håller på att älska våra medmänniskor och ser oss förpliktigade att möta behoven var helst vi ser det.